Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hejsan, hejsan! Det här är inte din morsa som har blivit mitt i naturen.
Du är alltså on the road.
Jag sitter alltså ärligt talat på däcket på en stor sån här maskin som man har när man ska, jag vet, inte vet jag, skörda någonting. Och barnen sitter i bilen.
Nej.
Tack då.
Ni är på väg och... Ni har stannat till och du ska då...
Precis. Nej, men vi skulle hem till Ninni och så sa jag, för Ossian skulle helt plötsligt med. Och så här, då får du ha koll på kartan här. Och så helt plötsligt kände jag så här, men gud, det här stämmer inte. Det skulle ju bara ta 1 timme och 27 minuter. Han var, oj, sorry, jag lyssnar på musik. Vi har åkt för långt. Han bara, okej. Så är det. Så vi är på väg till deras ställe i Tärnsjö som ligger någonstans nära Gävle. Som en sån här gammal garvarbostad där de gjorde så här garvade läder och sådär. Man är liksom, stannar ju aldrig till där. Alltid när vi åker liksom, på väg till Gävle, då är vi på väg upp till fjällen. Jag är typ... Och så har de den där andra attraktionen, du vet, den där kinesiska...
Ja, herregud alltså. Ja. När man åker E4 norrut, ja, med det här helt sjuka hotellet som ser ut som något kinesiskt liksom. Dragon Gate heter det, Dragon Gate.
Dragon Gate, ja. Ja, jag vet inte vad som hände med det där. Liksom, är det fortfarande i bruk eller är det faktiskt ingen aning?
Hela den där trakten är overkligt fin, men den är också för evigt doomed på grund av 110 000 becquerel.
Vadå, vad är det för någonting?
När Tjernobyl, då var det ju ett regnmoln som liksom drog från Tjernobyl in över Gävle typ. Och regnade där, vilket gör att man fortfarande kan uppmäta radioaktiv strålning i bär. Och man ska fortfarande inte äta kantareller och sånt som man plockar där.
Vad gör du då?
Jag är ensam hemma, inne på min sjunde dag i ensamhet med barnen. Och jag har dragit två slutsatser.
Du vill inte skiljas längre.
Dels så, vår relation har byggt väldigt mycket på att vi har varit ifrån varandra. Det har jag ju tyckt varit så jäkla skönt. För att man dels får tid att liksom... Att bara vara i sitt eget huvud, sina egna tankar, och man får tid liksom för sina egna behov och sådär. Och speciellt när man har liksom medberoende problematik med sig från barnsben. För att så fort jag är med andra människor så börjar jag relatera och liksom försvinna från mig själv. Det är bara, sker ju per automatik liksom. Och så därför har den här veckan varit liksom som Lisa i själen. Men också lite deppig insikt. Alltså jag tänker att det här fortfarande, den här jävla skiten, påverkar mig så mycket. Jag tänker på medberoende förstås. Att det är så lätt hänt när man, nu lever ju i en relation som inte präglas av alkohol och droger och dysfunktion liksom. Utan jag har det väldigt stabilt i mitt liv för tillfället. Men ändå så har jag massa rester kvar av medberoende och måste så här praktiskt verkligen tänka på, ja men typ att så här, nu måste jag ta en liten timma för mig själv. Nu måste mamma liksom få gå en promenad i skogen med hundarna. Det har jag gjort så här 4 av 7 månader den här veckan. Så här, bara gått en timma i skogen med hundarna. Och bara, vad fan, varför har jag inte gjort det här på hela sommaren? Vad är mitt problem? Varför är jag så här så dålig på att fightas för mina egna behov? Och förut så var ju hästarna min fristad på något sätt. För att då kunde jag ju hävda att jag var tvungen att åka och ta hand om hästarna. Men och då tog jag liksom, då fick jag de där timmarna för mig själv. Nu är ju hästarna precis här. Så jag springer ju till dem och så är där en kvart. Och sen är det någon unge som kommer åkandes på någon krosshoj och bara, kom nu, varför du inte, vad fan, vi kan inte vara med foxen nu. Alltså att de är runt omkring mig hela tiden. Jag får liksom, jag har så jävla svårt att frigöra tid.
Jag vet inte, jag känner också att det är sådana här, jag tänker på, det är ett ord som har kommit upp i mig de senaste dagarna och det är ordet trigger. Trigger. Det är ett väldigt bra ord tycker jag. För det förklarar liksom väldigt skarpt och tydligt att man liksom triggar igång någonting. I, både i en relation med ens barn eller en liksom, eller droger. Och jag känner att så här, det finns ju vissa relations- och familjetriggers som man liksom nästan ständigt återkommer till.
Mm.
Och jag vet inte om jag sa till dig, men när vi var hos terapeuten så tog jag upp det där att det blir liksom sån oro på morgnarna. För Mattias blir så stressad när barnen inte är små maskiner. Utan kanske trilliska, så strumpan knorvlar, de blir någon annan sorts flingor och sådär. Alltså han kommer upp i något stressmoment inom loppet av, man liksom sitter och tittar på som att det är en dålig film som Åsa Nisse på Speed. Man tänker så här, när han blir så där upp, när han blir så stresstriggad av barnen.
Mm.
Så då sa hon så här, våran terapeut, men är det inte bättre att han bara går då på morgonen så kanske han kan ta mer ansvar på eftermiddagen och så här. Jag tyckte det var en skitbra idé. Men den idén var ju bra i terapirummet, men funkar jävligt dåligt i den bästa världen liksom.
Mm.
Som är då hemmet. Så det går ju inte alltid, särskilt inte nu när Bobo har börjat skolan och det inte har gått liksom friktionsfritt och sådär. Och då blir det så att vi bestämmer då på morgnarna att han ska gå iväg till exempel med Bobo. Och sen så blir han så stressad av att Bobo till exempel säger att han inte vill, eller att Frasse säger att han vill gå med mamma. Så till slut så är alla liksom i limningen, fast det egentligen inte behövs liksom.
Mm.
Och där kommer mitt medberoende fram så jävla hårt. Istället för att säga, nej, nu bestämde vi det här. Jag ska iväg, eller jag ska göra det, eller jag kan inte ta honom nu. Så gör jag det. Gång på gång på gång så känner jag så här, nej men om han då bara känner sig trygg med mig just nu, då får väl jag göra det. Men du vet ju precis hur vissa kärare är också kvinnor. Det är en systematisk grej som bara används automatiskt. Att du vet att om barnen blir ledsna, då liksom blir mammans hjärta, det är det värsta som kan hända, att de inte ska liksom må bra, barnen. Så då direkt tar man på sig den där manteln av vardagsmammahjälten. Och sen så sticker liksom mannen iväg till jobbet eller vad han nu ska göra. Jag känner igen det där från min förra relation också. Då återkommer jag till den klassiska kvällen när jag äntligen skulle gå på tjejmiddag. Och Nanook ringde hela tiden. Så här, men de vill inte gå och lägga sig, de vill att du ska komma hem. Så att det är ändå så här att de kan prata alla tre barnen. Mm. Jag kommer ihåg att jag satt på den här middagen. Det var hemma hos Lisa, hon bodde i Enskede då. Och du vet, jag var så stressad där de här barnen. Så kanske det var så här, ja men 2, 4 och 5 då, eller 6.
Mm.
Och han ringde så det går inte, jag klarar inte. Så jag bara, så till slut då, även fast mina kompisar typ försökte hålla kvar med våld och tyckte så här, men nu får du sluta med det här medbrunnen. Han är för fan en pappan, han klarar väl av det där. Det är inte så att barnen är nyfödda. Det var också några som var på den här minnen som hade nyfödda barn som var så här, nej men det är ingen fara, han skulle aldrig höra av sig, det är han alldeles för stolt över, han är ju pappa till det här barnet. Men bara, jaha, vad kul för dig du. Och sen kom jag hem och sen så var han så här, nej men nu är det lugnt så här, de somnade, men jag sticker och träffar Lukas då. Tjena! Nej. Det är så att man verkligen som liksom, vad heter hon, när drubin så här, om ingen nyp med rumpan snart så skriker.
Men alltså,
ja, så satt man där, 11:30 på kvällen.
Ja, men det där är, jag menar, det där är ju också så här, för att det är ju en fråga om, det är som du säger, det är ju en triggergrej för mig, för det är samma sak när barnen är gnälliga barn. Jag pratade faktiskt med min, jag tror att jag pratade med min brorsa om det här, att så här, ljudkänslighet och att så här, när någonting låter för mycket i hemmet så känner jag direkt att det är min uppgift att tysta och lugna det, oavsett om det är ett barn eller hund som skäller så här. Därför att, och jag bara, men gud, vad är det här? Det här är jättekonstigt. För det är inte så att jag vill trösta det här barnet, utan jag vill bara att det ska bli tyst. För att, da-da-da-da. Därför att min pappa,
inte ska bli det.
Nej, min pappa var så här sjukt ljudkänslig och känslig för så här stress, och det var så här, tyst, låt inte, alltså att det var så här, saker som lät och ekade och så här, att det var liksom viktigt att det var tyst och lugnt liksom.
Men det är väl en klassisk bokstavskombination?
Ja. Nu är inte han diagnostiserad, men det är klart att det måste vara någonting sånt liksom. Men att just att säga, jag vet att mamma också höll på, det vill säga, handlade hela tiden om att ja, mamma har så, hon har så hög röst, hon pratar så mycket och det, hon skrattar så jobbigt. Och, alltså han hade massa liksom problem med ljud och människor som lät, inklusive barn och liksom stök och så här. Så, och det var ett med, det är också ett medberoende mönster i mig, att jag ska så här, tysta saker som då är för högljudd och låter för mycket. Att det bara så här, är som en inbyggd jävla grej i mig. Ja, men så det har jag fått syn på den här veckan, att så här, ja, vad fan, jag tänker så här, jag har inte så mycket medberoende kvar, jag håller på och jobbar så mycket med det liksom, och har gjort det så många år nu och så här, men det finns fortfarande massa små delar kvar liksom. Just att så här, när jag är ensam och inte har massa människor kring mig, det är typ bara då jag får ro att så här, vara jag också, att ta hand om mig själv, vilket är bara så här, fan vad sorgligt, för att ska jag behöva leva i någon jävla isolerad värld då? Förstår vad jag menar?
Alltså, ja, jag fattar.
I alla relationer för mig är det triggers liksom, som triggar igång medberoende och gör att jag inte kan riktigt liksom vårda mig själv. Men det är såklart en balans. Det är en väldigt dystopisk syn på det hela. Men just att man får syn på att man har massa skräp kvar. Men du, sen tänker jag också apropå triggers. Du följer väl Ida Östensson? Fatta.
Ja, jag vet vem det är. Ja, jag vet vem det är.
Hon är ju liksom en generation yngre än oss, kan man säga. Och alltså sån jävla hjälte faktiskt, som har kämpat med näbbar och klor för ett mer jämlikt samhälle och mer jämställt samhälle förstås, och till och med fått till, alltså hon är ju en av dem som verkligen har lobbat för samtycke, och nu är det de facto en lag. Men hon har nu under de senaste dagarna i sitt instaflöde lagt ut i sina stories så här, berättelser, för hon har ju kontakt med väldigt många unga av hennes följare liksom. Och så har hon den här veckan satt fokus på den här groomingen av unga tjejer liksom, att så här, jag skrev själv faktiskt för en vecka sedan på Facebook om det absurda i att vi är så otroligt fördömande mot pedofiler. Det är liksom det värsta man kan vara i Sverige, så är det att vara en pedofil. Så fort det är en pedofil löpsedel så blir folk liksom helt så här illamående, vill kräkas, de vill ha tillbaka dödsstraff, man hatar, alltså pedosar är ju de facto liksom jordens avskum i våra ögon. Samtidigt så är det liksom väldigt få som problematiserar att YouPorn och Pornhub, de två största då fildelningssajterna för porr, som, det är ju stora internationella sajter. Den största kategorin och mest eftersökta kategorin av porr är teens, så här teen porn. Och liksom, den blir grövre och grövre, och det får gärna vara våldsinslag. Det är gärna så här skolflickor som ska bli så här spankade av äldre män. Alltså så här, den kategorin är mest sökt på och liksom mest använd, mest tittad på. Och det är ett sånt enormt jävla hyckleri i det, tycker jag. Att vi har liksom samtyckslagstiftning, vi har en väldigt hård, om man jämför med andra länder, hård syn på våldtäkt, eller vad man ska säga. Straffskalan är väldigt hård i alla fall. Och ändå så är det ingen som problematiserar den enorma mängd porr som konsumeras och hur den porren är inspelad, distribuerad, och ja, jag tycker helt enkelt att det är ett hyckleri. Och det där har ju Ida också liksom satt fingret på den här veckan. Hon har då publicerat citat från sina följare. Alltså så här, tjejer som säger, ja, när jag var 13 så var jag ihop med en 19-årig kille. När jag var 12 så blev jag ihop med en 17-åring. Det tyckte inte hans föräldrar var dugg konstigt liksom. Allt det här som är i gränszonen, allt det här som man själv när man var 14 år. Alltså jag har ju pratat skitmycket med mina bästa tjejkompisar när vi var 14, vad vi höll på med då. Alltså Igor och Dante är 14 nu. När jag själv var 14 och gick i 8:an, då var vi liksom fullt igång med alkohol. Båda mina bästa tjejkompisar hade förlorat oskulden ett år tidigare. Med killar som var över 20 år.
Över 20? Mm.
Båda killarna var över 20. En från Tyskland och den andra var från Gambia. Och det här var ingenting som vi i den åldern tyckte var någonting som var så här pedo, övergrepp, gud vad sjukt. Utan tvärtom så tyckte vi att det här var så här, men gud, det är för att vi är så himla mogna om man jämför med andra. Det är för att vi är så himla så här, men gud, vissa är liksom tidigare utvecklade. I den åldern så är liksom hjärnan inte riktigt riktig. Det, nej, man är fjortis av en anledning. Och kroppen är definitivt inte heller.
Njuta av sex när man är 14.
När man är 13 år.
Det är liksom en absurditet. Mm. Det är en utopi. Mm.
Och vi blev också då groomade av en nattklubbsägare. Då kanske vi hade hunnit fylla 15. Det hade vi nog, gick i 9:an. Han drev en nattklubb som heter Peppes Bodega i Stockholm.
Precis.
Mm. Mm. Och det här var lite mycket, det var mycket så här bikers på den här klubben. Och vi lärde känna, man kommer inte ihåg i vilket sammanhang, men det var liksom två killar som vi lärde känna. Som vi tyckte bara var så här skitgulliga och trevliga, det är så roligt, de vill hänga med oss. Och de var ju då så här 23 och 26. Och vi var 15. Och vi fick ju gratis alkohol på den här klubben. Vi hade också VIP-kort in på den här klubben i form av en torshammare. Så det fanns några få ställen i Stockholms innerstad där man kom in. Och när jag tänker på Igor och hans kompisar som han hade hemma här ikväll. Och om jag hade sett mig själv i liksom deras... jag bara tänker så här, gud, hur trasiga var vi? För att hade jag träffat tjejer som var i den åldern som liksom var ute på så här lokal, då hade jag tänkt så här, gud, ringsos. Men vi var inte avvikande. Vi var inte så här udda fåglar, gud vad konstiga, utan vi var, jag kan säga att så här, de som inte var som vi, det var ett gäng nördar. Alltså folk höll på så här. Det här var utbrett. Att vara så här ute, mygla sig in på kroga fast man var underårig. Hålla på med falsklägg. Det kanske är en kategori av ungar som håller på så nu också. Men när jag tittar på mina barn och på Olga och så här, så var det inte alls på det sättet som när vi var unga i alla fall. Men hur som helst, Ida Östensson, alltså det här är liksom någon typ av så här jag ska säga, pedofili i gråzonen, pedofili som man på något sätt bara, ja, men vadå, det är väl inte så himla konstigt när det är lite mindre åldersskillnad. Någon som är 20 och någon som är 14, är det egentligen så konstigt? Eller någon som är 18 och någon som är 13? Typ om Ossian skulle komma och dragandes med någon tjej som hade blivit kär i honom som gick i sjuan.
Men vadå, det skulle jag ju aldrig tillåta.
Nej, men det tillåter folk. Och det,
men inte nu.
Jo, men alltså det här är så här tjejer som är så här, alltså alla, jag tror att så här, MeToo handlar om sexuella övergrepp. Det här handlar om någonting annat. Det här handlar om liksom relationer. Vad som förväntas av unga kvinnor när man så här, går in i sin första relation med någon. Eller när man blir uppvaktad av någon som blir äldre. Och liksom hur viktigt det är för framförallt tjejer och har varit genom historien. Att bli sedd, accepterad och liksom uppraggad av män, för att så här, det är ens enda sätt att skapa någon typ av värde liksom. Att känna att man har ett värde i liksom de här patriarkala strukturerna, och hur otroligt jävla, jag vet inte hur jag ska sammanfatta det, men liksom, och det är i alla fall ett så här, den här typen av åldersskillnad mellan könen som är så här, ja, från 15 upp till så här 20 eller 25, det är väl inte så jävla farligt. Men liksom hur det skapar för livet sår och strukturer. Och liksom, ja, men det skapar så här så jävla mycket ohälsa hos unga tjejer.
Jag hittade en bild på mig själv från 8:e klass. Och när jag tänker på mig själv när jag gick i 8:an, så tänker jag på mig själv som att jag var ganska mogen och vuxen och sådär.
Mm.
Men så ser man den här bilden på den här lilla flickan utan bröst som väger så här, kan vägt 48-50 kilo, långt hår, jag ser ut som 12 kanske. Och jag åkte då iväg till min kille som gick i första ring i Örebro.
Mm.
Och var där på helgen när hans föräldrar var borta. Och vi hade avancerat sex ner liksom, han var ju 16 och kille. Det är ändå rätt stor skillnad på att vara 14 och tjej, tycker jag.
Mm.
Då går man ändå i första ring och bla bla bla. Och jag bara sen så här, varför släppte mina föräldrar iväg mig? Och då tänker jag så här, mamma markerar någon gång att inte jag fick sova över hos någon kille och hit och dit. Och då rymde jag iväg och sen kom jag tillbaka. Men jag bara känner så här, fan, var hon inte lite hårdare? Jag skulle liksom aldrig gå med på om jag hade så här en 19-årig son.
Mm.
Eller 16-årig, 17-årig. Så kom hem en liten tjej som ser ut som en liten flicka, så skulle de ligga och ha sex i vårt hus eller lägenhet. Jag hoppas att jag aldrig skulle tillåta det.
Nej, men det är väl där liksom, dels medberoendet, att man är så här, jaha, eller ska man verkligen vara en sån, och ska de inte få upptäcka det där själva, och ska man inte låta dem liksom, för vi har också en sån jävla märklig syn på just sex. Sex är ju väldigt mycket tabu i en familj, liksom att man inte pratar med sina barn i så hög utsträckning om sex, att det blir så här, åh gud, ska du ha det där pinsamma jävla snacket nu, och lägga av, och vad fan är, jag vet allt om, lägga av, liksom att det är så här pinsamt. Och att man då ska så här utforska det där själv utifrån vilka instruktionsböcker, eller liksom, förstår du, varifrån får man information om hur sex går till? Jo, från de här porrsajterna. Från så här, hur skulle det finnas instinktivt i oss hur man har bra sex? Folk för fan får ju läsa tantraböcker när de är 40-årsåldern för att liksom komma på att de kan få orgasm. Så nej, tyvärr, det är ingenting som finns liksom instinktivt och inbyggt i oss hur man har bra och skön sex för bägge parter liksom. Utan så här, ungdomar ska då fumla i det liksom ute på nätet och få se det här liksom. När de klickar sig in på då YouPorn eller Pornhub, då är det ju de här kategorierna som är mest eftersökta som också poppar upp för dem.
Så teensex.
Ja, teensex. Så killar fostras ju då till att så här, aha, det är tydligen så här det ska gå till. Det är tydligen så här det ska vara.
Nej, men jag läste ju förra veckan också att killar då trycker på någon tjejers nedre del på magen hårt så att de ska bli trängre. Och då blir man så här, men det är som du säger, var ska de lära sig det någonstans? Det är inte så här att man är typ uttänd och har fött fem barn när man är så här 14. Men har du haft the sex talk med Igor och Lollo?
Jo, men jag absolut försöker ha the sex talk med dem. Men jag tycker att det är så jävla synd att det ska så här problematiseras. Att man är tvungen att så här gå in på att liksom fördöma den här typen av porr som existerar idag. Eller liksom försöka få dem att de förstå att så här, det där är starkt beroende från kallande. Det är liksom, motsvarar inte verkligheten. Om man har, försöker spå ha den där typen av sex så kommer det säkert inte bli särskilt roligt. För varken tjejen eller killen. Och liksom, det känns bara tråkigt att det är liksom ingången till sex för dem. För väldigt många ungdomar. Inte bara våra liksom.
Jag vet inte, man kanske också har förträngt så här, hur killar var mot det. Man kanske hade avancerat sex. Men jag minns mest att det var lite så här in, ut, hiten och ditan, suga, slicka. Alltså, jag har inte för mig, men jag kan också minnas fel som jag nu är så gammal. Att det var så här porrfilmsinfluerat.
Ja.
Jag har inget minne av det, men det, att det skulle vara så här.
Nej, men det fanns ju inte alls i samma utsträckning. Alltså vi levde ju för fan på en tid när inte ens, alltså när TV1000 och Ylva Maria Thomson var så här, va, har dina föräldrar betalkanaler? Alltså det fanns ju inte, vi växte ju upp i en tid när ettan, tvåan och fyran fanns. Och så småningom kom ju då det här paketet med betalkanalen. TV1000 med filmer. Och då visade de porr efter 24. Mellan 24 och 01 var det porrfilmer. Liksom. Och det var ju fasta tider. Det gick ju inte att kolla på det någon annan tid. Eller så skulle man då hyra p-rullar eller få tag i det på något annat sätt. Alltså porr var ju extremt mycket mer svårtillgängligt. Och alla var väl nyfikna på sex och porr och hittade någon porrtidning och man hittade ju det i såna här skogsdungar om inte annat. Vilket är helt absurt att min mammas teori om runkgubbar, den visar ju sig att den stämde liksom. Hon sa alltid när vi åkte förbi, du vet, stillastående bilar på vägen som har ställt sig i en parkeringsficka. Hon bara, ja, där är en runkgubbe. Han bara, vad menar du? Nej, men det är karar, de behöver åka ut och runka i skogen. Jag bara, men vad fan, alltså, vi skrattar ju så mycket åt det där. Men det visar ju sig att det måste ha varit så att det var gubbar som gick ut i skogen för att få lite lugn och ro och hade med sina porrtidningar som gömde under en sten, för det fanns ju, vi hittade ju flera sådana gömmor. Men det var som sagt extremt mycket mer svårtillgängligt. Ungdomar idag är ju liksom ett klick borta från porren, och så kan man ju hålla på och barnsäkra alla sina devices liksom in i helvetet, men det räcker ju med att de går till en kompis eller listar ut att de lånar liksom morsans telefon i en halvtimme, eller ja, du fattar.
I morse när jag går upp, Sanna, då kommer Elon, 16 år, i mina baggy jeans.
Åh, en syn för gudarna.
Nej, men det är något helt förvånande chockartat det att jag helt plötsligt har en garderobsdelning med 3 tonåringar. Förstår du hur mycket kläder jag har att välja på eftersom vi också har samma stil? Hoodiesar och lite så här t-shirt och baggy jeans. Väldigt intressant.
Det är ju en ny värld faktiskt. Jag har ju samma läge. Båda mina killar har ju nu kommit upp i samma längd som jag och typ samma vikt, så därför kan jag också ha exakt allt de har. Och de är ju små klädnördar. Och just nu så är de ju besatta av hoodiesar av alla de slag. Hösten kommer, det är lite kyligt och de bara älskar att få mysa in sig. Och känna sig lite så här lagom coola och lite skatiga och lite sköna med sina hoodiesar.
Men jag är ändå glad att vi samarbetar med Kids Brand Store och deras limited edition Megant. En helt superfin hoodie som jag tycker man kan ha både till vardags men också när man är lite finklädd. För den känns lite så här old school, New Yorkish. Den har ett fint emblem, en liten sån här vimpel och så är det så här stjärna. I mean, alltså, den är skitsnygg. Finns det både svart, vitt och grått. Så om jag vore er skulle jag springa fram till datorn, gå in på kidsbrandstore.se, klicka upp de här fina Gant-hoodiesarna och beställa. Och eftersom vi är så himla schyssta, Sanna, så bjuckar vi på en rabattkod.
Det stämmer.
Och den är inte din morsa 20. Alltså inte din morsa 20. Precis som vår podd. Och när ni lägger in den när ni beställer. Ni kan ju beställa massa andra kläder. De har ju tusentals plagg på kidsbrandstore.se. Så får ni alltså 20% rabatt om ni använder den här koden. Så skynda er på. Det är limited edition. Och ni kommer inte ångra er. De är underbara och skitsnygga.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, men så där, i den världen har jag varit ganska mycket den här senaste veckan. Jag har funderat mycket på liksom vårt samhälles fördömande av pedofiler. Vi tycker att det är det värsta som finns. Men sen är vi ändå ganska så jävla tysta när det gäller det här gråzonspedofilin. Det vill säga liksom teen sex, konstiga åldersskillnader, att så här 13-åriga killar är helt plötsligt... ja, men eller till exempel att man så här går till en ungdomsmottagning 13 år gammal och liksom får p-piller fast man är byxmyndig, för att man hellre vill det än att det ska göras abort. Alltså, där känner jag också så här, vilken 13-åring som helst kan gå till en ungdomsmottagning och får p-piller utskrivna av en barnmorska. Bara, vänta nu, liksom... Man ska inte vara sexuellt aktiv förrän man är över 15. Och då ska man vara det med personer som är lika gamla som en. Liksom. Inte så här 6 år äldre eller någon gymnasist.
Liksom. Jag tänker också att det är ganska intressant. Du och jag som har varit liksom engagerade i plan. De har ju sitt flickaprojekt som jag tycker är fantastiskt. Där de försöker liksom... Eller vadå försöker? De arbetar jävligt aktivt för... att förhindra barnäktenskap och barnförlossningar och barnvåldtäkter på tjejer som är liksom, ja, men så små som liksom 8 år. Och det här som hände, det var väl i Brasilien där en tjej fick åka typ över halva Brasilien för att kunna göra en abort, för att de har så hårda abortlagar. Och då tänker jag också så här, det här projektet Flicka då, att man pratar om så här, det kommer ju upp hela tiden på Instagram, liksom, så ingen flicka ska behöva med om det här. Men här hemma i Svedala så går det tydligen jättebra att så här, ens 13-åriga dotter så här, ligger med en 18-årig kille och liksom blir påsatt i alla hål och liksom ska göra så här porrfilmsex. Det är ingen som debatterar om. Är inte det också? Jag håller med om det är jävligt märkligt. Alltså.
Ja, jag vet inte vad det är. Är det någon gammal... historisk så här, liberal svensk syn på sex som vi månar så hårt om att få bevara, att man inte vill framstå som någon moralist och sexualförneker och frigid kärring. Alltså finns en diskrepans här, det finns liksom, det är någonting som är väldigt märkligt i alla fall. Att liksom alla är rörande överens om att nej, sex och barn, herregud, det hör absolut inte ihop liksom. Men vänta nu så här, fast en 13-åring, om man är mogen då kanske man ändå kan få vara ihop med någon som är 16, eller vadå? Det är väl inte så konstigt liksom.
Jag känner mig också lite skyldig att man alltid ska säga så här, att killar är så himla långt efter tjejer. Vi kanske ska sluta hålla på att säga så. Mm. Det kanske faktiskt inte är så, bara för att de liksom framstår som smartare och mer avancerade känslomässigt betyder inte att de liksom är så här unga kvinnor som kan allting om världen.
Nej, eller som är så här, om att... Ja, men jag tänker också att så här, en väldigt stor anledning till att patriarkatet har ivrat på relationer mellan väldigt unga tjejer och äldre män, det är också det att så här, unga tjejer är unga människor, är per definition alltså de är formbara. Dels så finns det en dålig självkänsla, att man inte vet vem man är överhuvudtaget, så man är extremt mottaglig. Det är precis i det åldersspannet som man värvar personer till sekt, alltså nya religiösa rörelser och sådär, för att man just är väldigt så här, formbar, mottaglig för auktoriteter och liksom inte har så stark motståndskraft liksom. Så att bli ihop med någon när man är då 25-30 och så blir man ihop med en tjej som är 14-15, ja men då är det, då får jag bestämma helt enkelt, då får man bestämma när man är den äldre.
De få gånger när man liksom vågade säga emot att man kanske till exempel inte ville göra någonting eller inte ville prova, då blev man ju typ, kom ihåg att jag blev så här jagad av min kille, alltså jag skrattade ju samtidigt, men det var liksom, det var så här, det här ska du göra annars är du jättetråkig typ.
Det man så att säga riskerade var att bli beskriven som en tråkmåns eller att bli så här känslomässigt utfryst av sin kille. Alltså jag hade ju en längre relation från att jag var 16 till så att jag var 17. Vad var det liksom att bli ihop? Det handlade ju väldigt mycket om att säga, ja men vi är ett par och då ska vi ha sex. För det förväntas man ha i en så kallad vuxenrelation. Hur ofta var det ingen som någon sa så här, nej men alltså gud, man kan ha sex en gång i månaden om man känner för det, eller så behöver man inte ha sex alls under en period om man inte är sugen, och sex kan vara massor med olika saker. Det behöver inte innebära så här penetrationssex. Ingenting av det där visste man ju, utan det var så här, nej men det var ju en äldre killen som då visar vägen. Nej men det är så här man gör, det är så här sex ska gå till, det är så här sexet i vår relation ska se ut.
Men jag tycker också att man så här, träffar både liksom kvinnor som är så här, i vår ålder eller kanske lite yngre, som liksom vittnar om att det där, när man själv känner lust och vill liksom bara ha en snabbis eller sex, då blir killarna jävligt osäkra. De vill ha kontrollen över kvinnan, precis som det var när man var 13, att så här, killen ska leda, man ska vara en jävla lolita. Eller liksom, ja men vad ska man säga, det är ju, hela samhället har ju alltid varit uppbyggt på musan.
Lolitan, den yngre, det är mannen som ska vara häradsbetäckare och en stark ledare och en så här, alltså hela vår kultur bara alltså den bara sprutar ju av den typen av uttryck för vad som är en man och vad som är en kvinna. Det är klart att vi har blivit extremt formade av det. Vem som ska vara i överläge respektive underläge och liksom.
Men jag pratade med Nisse, du vet, Nisse Edvall och Manne. De är ju, ja men de har ju pappapodden och de, ja men pratar ju mycket om sex och ganska ogenerat. Och Nisse säger alltid det, att han tyckte det var så jävla svårt i början då när han inte fick leda, när hans fru då så här, ja men nu kände jag för att hoppa upp, eller nu fick jag ett litet kåtslag, han liksom, då är bland någonting i rollen, då var inte han längre liksom den starka mannen som hade kontrollen över relationen och sexet. Mm. Och han sa, de fick ju gå i terapi för att prata om det här, varför han kände sig helt plötsligt som att liksom hela hans mansbild bara försvagades med typ 363%.
Mm.
Och jag tycker det där är faktiskt väldigt, väldigt intressant då, för det blir ju, det var ju också som vår terapeut sa, dansar ni när ni har sex? Ger ni och tar ni? Det är liksom en problematik som många har, just för att killen tar för givet att han ska vara erövraren. Och jag känner själv sådär att man, när man är sugen och kanske liksom jag vet, visar att man är kåt, att det är någonting som händer i luften. Jaha, hur ska man tackla den här galna kåta kvinnan? Och det är det vi har pratat om förut, att liksom i rakt nedstigande led. Så fort man gör någonting som kvinna som går emot liksom det normativa, då är man direkt klassad som galen. Liksom. Det spelar fan ingen roll vad man gör. Det är inte svårt att bli så här klassad som för kåt, för galen, för framgångsrik. Man måste liksom hålla sig i någon liten mittfolla. Men även där var så här kåt, glad och tacksam och supertränad. Jag tänkte på en grej som jag, två grejer som jag har läst på så här insändarsajter. Dels en kvinna som var så här: hjälp, jag är kär i en yngre man. Gud, jag känner mig så dum. Jag känner mig som en typ kåta gunn och bla bla bla. Det skulle ju aldrig en man skriva till exempel på en så här: hej snubbe, om det fanns något. Det finns ju säkert några som säger: hej, jag har blivit kär i en lite yngre tjej. Det känns ju skitjobbigt. Gud, jag känner mig som en snusgubbe. Det är ju bara en trofégrej. Det skulle ju aldrig komma från en man. Och dels en kvinna som skrev att hon så här, upp i typ 35-årsåldern skämde så mycket över sin kropp för att den inte var perfekt eller normativ som det var i annonsen eller på tv. Så att hon liksom skaffade inte barn och hade inte sex eller någonting, just för att hon inte ville visa sig naken, för att hon skämdes över sin kropp.
Mm.
Så att det är så jävla mycket kvar att göra, tycker jag. Och det är, ja, men särskilt vi som har så många söner. Men
ja, men speciellt vi som har så många söner, och vi som kommer få se det här och kanske eventuellt liksom vara tvungen att bemöta det och dra gränser och alltså, ja, jag vet inte, men jag i alla fall tycker, det som jag tycker var väldigt uppfriskande med det här, det var ändå att Ida Östensson för första gången så såg jag någon problematisera det här på riktigt, med risken att framstå som en så här moralkärring, eller liksom, för jag menar, det jag tycker är så bra med Ida, det är att liksom Elin Eksvärd i all ära, men hon, när hon tycker någonting, då blir hon så svartvit. Hon är en av dem som det då ska helt plötsligt lite så här, då vill hon att dödsstraffet tillbaka, och hon vill gärna liksom se liksom pedofiler uppchoppade i små delar typ. Nej, men du förstår vad jag menar, att det är så här, jag skulle vilja se honom dö. Liksom, hon är så,
jo, hon blir så hatisk. Liksom, i den falangen med den mediala makten, Mia Skäringer. Mm.
Och det man borde förbjuda, det är väldigt mycket så här, det blir så extremt.
Det är typ döda dem.
Alltså, ja, man vill döda dem.
De ska liksom straffas för historiens gång. Skärp hitten av dem, helt enkelt. Det är så.
Och väldigt mycket att man ska så här, skamma folk till förändring, och det tror jag verkligen inte på. Utan då reagerar folk bara med liksom, ja, men slå bak ut. Tycker att de är galna kärringar som bara ska hålla käften och ägna sig åt någonting annat. Men där är Ida, tycker jag, så här, hon är höjden av diplomat och lyckas alltid liksom så här, med en diplomatisk approach föra fram budskapen på ett jävligt bra sätt och faktiskt få till förändring. Så jag kan fan mig sätta min högra hand på, nej, men nästan, att hennes uppmärksammande av den här, så här teen porn, allt vad det gör med våra ungdomar idag. Till exempel så kom det ju nu direkt från regeringen bestämda att alla lärare ska utbildas i sexualkunskap.
Ja, inte ett århundrade för tidigt.
Nej, alltså, att så här, vi slutar med blommor och bin med någon så här biologilärare som ska stå. Utan så här, alla ska ha kunskap om det här. Alla ska veta hur man pratar med barn och unga om sex. De ska få sin bild av sex från andra håll än YouTube och Pornhub. Det måste finnas liksom andra element i vårt samhälle som instruerar unga om sex och samlevnad än två liksom brutala porrfilmsajter som är i varmans smartphone 24/7. Det liksom finns ingen, om du går in och så här googlar också hur mycket som, alltså porr som konsumeras, speciellt under coronan, så har det ökat enormt. Alltså ja, det är sånt porrberoende på svenska folket, så att det är nog helt hejdlöst. Och det är den där typen av porr som efterfrågas mest, och porr med olika typer av våldsinslag. Vilket också är så här, fan, tycker vi att det är konstigt att det är så här, begås våldtäkter och alltså, kom igen. Det är liksom,
kvinnor misshandlats.
Ja, kvinnor, liksom, våld mot kvinnor ökar bara, men gud vad konstigt. De blir liksom instruerade till det. Och sen kan det ju finnas vissa då som är så här, vad fan, människor är kapabla till att göra skillnad på film och verklighet. Det är typ samma, man ska inte hålla på och larva sig kring det där. Nej, men sen att det är också så här, nej, det är verkliga människor som spelar in de här porrfilmerna. Det är det alltså verkliga teens som blir typ våldtagna, för man är inte kapabel att se ett steget bästa när man är så ung och någon ber en att spela in en porrfilm som ska sändas ut över hela jävla världen, som man får kanske 20 000 för att medverka i. Man har ingen aning om vad det kommer leda till för konsekvenser.
Det är jävligt tydligt tycker jag i Filth the Rich också, att så här, de har ingen aning. Det handlar också om när man inte är erfaren, inte är van vid att stå upp för sig själv annat än på ett barnsätt, så är det också, när man hamnar i en vuxen grooming-situation, så är det såklart att man hamnar i en så kallad freeze.
Mm.
Även innan man blir våldtagen, för att man kan inte identifiera vad det är som händer. Man känner bara att kroppen instinktivt bara så här stänger av och vill överleva.
Mm.
Så jag tänker att det behöver pratas jävligt mycket om dels om ålder och porr, men dels också att det är så jävla många män och kvinnor som vet så lite om liksom kvinnans anatomi och kvinnans hormonella liv. Jag tänkte på det när jag var och klippte mig igår hos Gigi. Hon var bara så här gråtfärdig och så här, jag klarar inte av det här längre, jag klarar inte av de här hormonella liksom. Jag är fan nygift och jag bara typ ligger och skriker på golvet och känner inte igen mig själv och testar massa tabletter som bara gjort henne galen, och läkarna bara skriver ut så, ah, men jag kan skriva ut, du kan börja imorgon. Ingen så här förklaring till att så här, de här tabletterna, de är inte riktigt som de andra antidepressiva. Och Jessica Wahlgren har ju också nyligen pratat om PMDS i Bathina Fyrsoms podd, att man liksom, man blir på riktigt helt galen. Och det sa ju Gigi också, vår kompis, att när hon började närma sig lite mer så här förklimakteriet, sen dess har hela hennes liv bara varit helt vidrigt. Hon liksom vaknar upp lite glad och sen bara slår det till. Och sen så är hon, ja, men som världens mest olyckliga människa. Hon mår så dåligt.
Mm.
Och då beforskas ju kring det här såklart, men det blir aldrig riktigt något så här. De är nära, och då ringde hon upp till en dansk forskare som är en av de ledande i världen, och han var så liksom, hon bara, gud, han tog sig tid och pratade, och det var som han sa, folk vet inte hur många liksom miljoner kvinnor är som så här dagligen lider av det här. Det måste liksom få ett slut.
Mm.
Men det är ju det att allting har ju beforskats på män, det vet man ju. Anatomin och liknande, alla de här gamla tavlorna och bilderna där det ligger någon död gubbe, så står det så här 30 läkare runt som skär. Det har ju aldrig liksom att de har kollat på kvinnan. Därför också män inte riktigt vet vad klitoris sitter eller vad en kvinna njuter av. De tar för givet att det ska vara så ett schablonsätt som de har sett. Och då känner jag också lite så här, nu får man också komma igen lite jävla moderna män. Att så här, se bortom porrfilmen och så här, den traditionella påsättarmansrollen. Jag måste ändå säga, av alla män jag har varit med så är det liksom den som har varit den typ dominerande. Så här, ja, ingen skillnad från de glada 40-talistgubbarna känner jag. Alltså, det är klart att det är. Men jag tror att det behövs ett språng. Och ett intresse för kvinnor. Jag tycker fortfarande säger så, har du mens eller? Har du klimakteriet eller? Har du PMS eller? Alltså det är så lätt att dra till med de där crazy make. Ja, nu är hon tokig igen, för det är någonting med det kroppsliga. Men vi vet inte riktigt vad, och det vill vi inte veta. Här på det. Jag känner också att det krävs lite av den moderna mannen och så här, rycka in och ta reda på. Kom du ihåg när Sigge och Alex pratade om Amandas PMS och mens och sådär i podden?
Ja.
Och Alex blev så här, Alex tyckte ändå så här, ja, men Amanda kräver att jag ska liksom, jag måste sätta mig in i det här ute dit. Och Sigge tyckte, det där, det var någonting annat, det var läskigt. Och det är den uppfattningen jag får. Män tycker att liksom det vi har inom oss, allt från flytningar till mens till klitoris, det är ganska läskigt. De vill inte gärna ta sig an det. De vill gärna vara kvar där på sin...
Nej, men och där är väl också en så här allmän samhällelig föreställning att alla människor ska vara så här jämnpresterande. Så när vi inte är det så är vi ju problematiska. Och om man erkänner att kvinnor är väldigt styrda av sina hormoner och att man kommer liksom ha olika humör beroende på var man i cykeln är, och att man liksom, det behöver inte vara onormalt eller sjukligt. Det är bara det att man så här, för det första att man inte får lära sig det när man är en liten tjej, utan att så här, Aha, du känner dig lite ledsen, men då kanske du ska börja med p-piller, för då kommer du bli jämn, för då kommer du nämligen lura din kropp att du är gravid. Det var inte ens någon som talade om för mig att så här, det som händer när man äter p-piller, det är ju att man lurar sin kropp att den är gravid. Mm. Och därför blir man ju inte gravid då. Och alla vet vi ju hur vi mår i början av en graviditet. Piss, verkligen. Ge det till en 14-årig tjej.
Ilska.
Man är irriterad, man är så här inte kåt överhuvudtaget. Man bara så här vill gå runt och äta kolhydrater hela jävla tiden för att man så här måste bunkra för det här lilla fostret som kroppen tror att det har. Ja, men det är liksom bara att man inte fick reda på det av den barnmorska som distribuerade de här p-pillerna, utan det andra du fick höra är så här: det här kommer jättebra och du kommer inte behöva ha mensvärk nu. Och sen så kommer du inte behöva oroa dig för att bli gravid. Det är toppen. That's it. Mm. Ingen gick in på biverkningar eller hur man eventuellt skulle kunna må av det psykiskt eller sådär. Vilket jag också tycker är så jävla felaktigt, för det är klart att vi ska lära kvinnor det. Att så här, alla ska väl få reda på, det ska inte bara vara helt fullständigt, alltså typ som en marknadsföringskampanj för p-piller. För att vi inte vill bekosta aborter i det här landet. Liksom, kom igen.
Men det är också så här, tycker jag, att när man börjar med någonting så tidigt som påverkar ens kropp, då har man ju glömt bort när man är så där ung. Sen när man är 18 tror man ju alltid att man har mått så där. Jag har någon kompis som slutade med p-piller typ vid så här 35. Hon bara, okej, det var så här va. Jag var kåt. Jag var glad. Jag tyckte himlen var blå. Hon liksom gått omkring och mått skit sen hon typ var 14 år fram till 35, för att hon trodde att ja, det var väl hennes personlighet då. Det var väl så hon var.
Mm. Och nej, men jävligt obehagligt. Men då har jag ett tips, ett Instagram-tips. Jag har börjat följa Wolverine Kos. Hon heter Jenny Kos. Och hon är expert på kvinnans hormonella cykler, fortplantning och på så hormonell problematik. Jenny Kos, alltså hon är som Asabia Britton. Alltså hon har ett folkbildningskonto. Jag vill liksom att varenda liten ung tjej ska få syn på henne och lyssna på henne. Hon har massor med föreläsningar, föredrag, och hon är också, tycker jag, smart nog så tar hon betalt för det. Och man kan också anlita henne privat om man har problem med PMS eller PMDS eller liksom hormonell obalans. Men hon ger ju också jävligt mycket så här, vad ska man säga, helt gratis tips på sin Instagram. Och hon går igenom liksom allt ifrån så här, gud, det är ju för sig lite snuskigt kan jag tycka, men hon är ju helt normaliserat om man hänger inne på hennes konto. Fertilt sekret, vet du vad det är?
Ja, men det är väl det sekret man har när man är ägglossning.
Ja, precis. Och hon efterfrågar ju då bilder och filmer på fertilt sekret från sina följare.
Så hon har väldigt tydligt fertilt sekret.
Så hon har alltså, ja, det kan du skicka över. Hon kommer bli så jävla lycklig. Och det lägger hon också upp i sina stories och som höjdpunkter. Så här fertilt sekret, så att folk ska kunna veta vad det är, för att slippa äta hormonpåverkande p-piller och andra typer av... Det är i alla fall sjukt spännande.
Det är så här, finska draget, vad heter, jag litar inte på mitt sekret, glada sekret. Det kan dyka upp lite då och då, hit och dit. Jag tror det vågar nog... Tjej, det är just det jag gör. Men det finns mycket kvar att lära, och som sagt, det måste bli en ny och bra och framåt granskande, eller vad heter det, om det finns det ordet, debatt kring det här med teen sex. Vad det är, vem som ska ha det och vad vi själva har för ansvar, vi som har tonåring.
Verkligen. Alltså, hur kan vi ge dem en kompletterande bild till YouPorn och Pornhub, och hur kan man liksom prata med dem? Jag tycker också att Vilda Barn, hon var också inne och kommenterade Ida Östenssons den här delningen just om så här Pornhub och alltså hur man, eller jag kommer inte ihåg, men hon var inne i den här debatten i alla fall och gjorde en story just att så här, men gud, man får inte fördöma tonåringarna, för de har liksom inte valt det här har bara typ slängts i deras face. Så det man kan göra är alltså så här, att förbjuda, att fördöma, att skambelägga att de eventuellt har då varit konsumenter av den här typen av porr. Det är ingen bra grej, men däremot att gå in och förklara dels hur den här porren tillverkas, att folk som är så att säga porrfilmsskådisar, att liksom inte göra det till en glamorös, alltså de vill ju gärna, porrindustrin vill ju göra framställare som att det här är stjärnor, så här pornstars, Jenna Jameson typ, att de är så här, lever som någon slags Hollywoodliv. Det är liksom inte så det ser ut. Många av de här tjejerna som medverkar i de här då numera väldigt korta porrfilmsekvenserna, det är liksom trafficking offer. Det är tjejer som har liksom hamnat i den här industrin efter hemska omständigheter. Och det är också någonting väldigt bisarrt i Sverige, att vi har förbjudit sexköp, men vi har inga problem med att titta på porr. Och det är ju de facto sexköp, för de är betalda, de som filmas att ha sex. Så både kvinnor och män är ju då utsatta för sexköp av porrfilmsproducenterna. Men det är liksom, det är som att vi har bara bestämt att nej, men det här ska vi inte, nej, 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 gud, kom inte med den där gamla moralistkärringprylen. Porr har vi alltid haft och det ska vi alltid få ha, och det är bra och det är nyttigt och det är härligt för vuxna människor att få liksom leka loss och...
Blir man lite kort på fredagskvällen, vet, när man är, får man igång,
kommer
sexlivet
man igång
lite.
Det har räddat många äktenskap, ska jag säga. Mm. Alltså lite den approachen. Mm. Men det är också det att så här, den, de som tycker så och de som försvarar det hårt, det känns som att de inte riktigt har hängt med i nutidens liksom porrindustri. Att det finns enorma pengar som driver på utvecklingen, och att man distribuerar ju porr och producerar porr som folk vill se, inte med någon vision om hur man vill liksom förändra folks syn på sex, utan det handlar ju bara om pengar. Och så här, folk verkar vilja se yngre och yngre tjejer och mer våldsinslag. Och det är och jävligt mycket så här, analsex, förnedringssex och andra typer av väldigt så här, destruktiv sex, vilket ju är så jävla sorgligt. Och det här är så här, nej, men gå in och gör lite research, gå in på de här sajterna, ni som är föräldrar och ni som lyssnar, gå in, ge er några timmar och så här, scanna loss och se, för det är faktiskt, jag har gjort det och det är mycket mycket värre än vad man kan tro.
Då ska jag göra det till nästa vecka, så ska jag återkomma med
sätt på din research. Ja, men gör det, och så kan du liksom gå igenom de här kategorierna och se också så här, oj då, det fanns så här 1 miljon olika klipp på så här teensex, och att de leker väldigt mycket med just så här, är det teens, då ska det vara små så här tofsar, små så här pompomprylar, skolflicka outfits, alltså det ska vara liksom så här teens.
Det är sorgligt att det är fortfarande 2020 tydligen så här gemene mans eller mams så här kåtaste dröm att sätta på en skolflicka. Jag
undrar om de har gjort någon studie så här, om för kvinnor är ju också porrkonsument. Man ska inte tro att det där är bara så här helt och hållet manliga rum, utan kvinnor och unga tjejer tittar ju också på porr och kan få ut liksom kåthet av det och triggas av det och så här. Men jag skulle vilja veta vad unga tjejer eller vad kvinnor generellt efterlyser för typ av porr. Alltså vad är det för porr de klickar på och vill se?
Jag ska gå in och klicka på lite grejer och se vad det jag tycker. Ja.
Ja.
Ja. Det är väldigt roligt här nu, för nu när jag sitter, nu har jag gått in i bilen och barnen har gått dit. Nu har de adopterats av en annan familj, så nu spelar de fotboll och rörskap.
Nu är du alltid i världen, nu kan du verkligen köra på.
Ja.
Fy fan vad roligt.
Fan. Nej, podden måste ut. Det är för er kära lyssnare som vi sitter här i, jag vet inte ens var jag är någonstans. Någonstans utanför Gävle.
Dragon Gate.
Nya kompisar. Ja.
Ja, men du,
ja, men
du ska njuta av, jag hade också velat följa med, för fan vad det där låter härligt. Hälsa Ninni så hjärtligt. Ät inga kantareller, plocka dig i trakten. Som sagt.
Nej, okej. Okay. Vi gör det snart, en härlig kvinnohelg. Och jag har fått mycket glada tillrop från både Krickelin och Myfält. Och de undrar när vi är på ingång. Så att vi får planera det nästa vecka, darling.
Det måste vi göra. Varbar, here we come. Och Halmstad. Det är fan vad härligt.
Precis. Och skicka gärna in vilken porr ni tycker är kul eller inte tycker är kul. Eller upphetsande. Det här tycker jag är spännande. Vi är något på spåren.
Det är vi, verkligen.
Puss och kram allihopa.
Puss och kram.
Hej då.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.